tankar är inte Guds tankar, det är människotankar. Gud är inte alltid så lätt att förstå. Det är säkert erfarenheter som du också har gjort. Det var en intervju med Thomas Sjödin i fredagens Dagen. Där det var temat är ju om prövningens stund idag. Och Thomas Sjödin har ju varit en prövad man. Ni som inte känner till honom, ni har säkert hört namnet, gissar jag. Skrivit många böcker och det som har varit starkt och gripande. Det är mycket som är starkt och gripande när Thomas Sjödin skriver. Men den verklighet de har levt i, de har alltså haft 3 pojkar och 2 av dem har dött på grund av en muskelsjukdom, tror jag. Så båda 2 dog, jag tror innan 20 års ålder, om jag inte har alldeles fel för mig. Så att det är inte tomma ord det han skriver när han skriver, utan det är en tuff verklighet de har levt. Och han säger så också i den här intervjun att Gud är inte alltid så lätt att förstå. Eller Gud är ofta svår att förstå, kanske till och med det står. Och så säger han så här, ungefär. Jag är inte säkert att jag använder riktigt rätt ord, men han säger så här ungefär. Hellre en Gud som är svårförståelig än att leva under ett nyckfullt öde som drar mig hit och dit. Hellre att leva med en tro på en Gud som är svårförståelig än att leva under ett nyckfullt öde där saker bara händer. Gud är inte alltid så lätt att förstå. Tack och lov så finns evangeliet om Jesus Kristus. För när vi pratar om det här, att närma oss Gud, så är den första rörelsen att Gud har närmat sig oss. Det är också så otroligt grundläggande och viktigt. Vi har ju ett ord i Jakobs brev som säger, närma er Gud så ska han närma sig er. Och det tror jag också är en sanning, att det är en verklighet. Men risken att vi tänker att allting måste börja med oss och sen ska vi beveka Gud och sen så ska han närma sig oss. Men hela evangeliet, hela Bibeln egentligen talar om en Gud som börjar med att närma sig oss. Och som utifrån det sen uppmanar oss att närma oss honom. Men rörelsen börjar hos Gud. Likadant med bön. Det är inte så att du med all din ivriga bön ska få Gud i rörelse därför att han är lite trög och seg och sitter med armarna i kors. Och väntar tills du är tillräckligt nitisk i din bön. Då ska han börja röra sig i riktning mot dig och göra någonting. Evangelium säger att Gud är först. Den första rörelsen är att han närmar sig oss. Och det blir extra tydligt genom Jesus Kristus som kommer, lever, lider, dör, uppstår för oss. Bibelns hela vittnesbörd att Gud är så otroligt angelägen om oss, om kontakten med oss, om relationen med oss. Att han har tagit första steget, han har öppnat vägen, han har visat sin goda vilja. Och så blir uppmaningen till oss att närma oss Gud. Ett sätt är att göra som ni gör idag, att gå till kyrkan. Att vara med på gudstjänst, det är en god vana. Det står att Jesus gick till synagogan så som var hans vana. Alltså han hade som en regelbunden rutin. Jag tror att det är en god vana för oss också, att komma tillsammans. Att tillsammans med kyrkan fira gudstjänst. Att tillsammans med andra få lyssna till ordet. Tillsammans med andra få be. Tillsammans med andra få ta nattvarden. Tillsammans med andra får lovsjunga och så vidare. Men livet med Gud är mer än så. Livet med Gud är ett personligt liv. Ett 24-7 liv. Alltså ett liv där jag lever 24 timmar om dygnet. Ett liv där jag lever 7 dagar i veckan. Ett 24-7 liv, det vill säga jämnt. Närmare Gud i en växande vardagsgemenskap. Hur växer gemenskap? Jo, gemenskap växer genom gemenskap. Är det inte så? Gemenskap växer genom att vara tillsammans, genom att umgås. Och då kan man undra, vad håller oss tillbaka? Vad håller oss tillbaka? Jag tänkte bara några spår. Vrångbilder av Gud, bilden av den felsökande guden, den som ständigt ger en känsla av dåligt samvete. Bilden av den frånvarande guden, som jag har så svårt att se närvarande i mitt eget liv eller i min närhet. Bilden av den stränge guden som håller mig på avstånd, det är inte särskilt lockande att närma mig. Det är för att Gud är en sträng gud. Jag känner mig inte trygg, jag känner mig inte säker. Jag känner mig inte lockad och lustfylld att närma mig honom. Eller bilden av den ointresserade. Han som inte bryr sig. Ingen av de bilderna, ingen av de spåren motiverar oss särskilt mycket för att närma oss Gud. Och är det saker du känner igen i ditt liv, så kan det vara i det. Kanske att samtala med någon. Att söka upp någon erfaren kristen. Någon du känner dig trygg med. Någon själavårdare. Någon för samtal. Någon som du kan få bearbeta det här och se vad hänger de här bilderna ihop med. Vad är det som har satt de här spåren i ditt liv? Vad är det som gör att den här bilden av Gud dominerar när du tänker dig Gud? Sen är det här med tiden. Vi har inte tid. Det är ju så mycket. Det är ju så mycket vi ska göra. Och dygnet har bara 24 timmar. Och vi ska hinna sova någon gång ibland. Och så har vi jobbet. Och så har vi det. Och så har vi det. Vi har inte tid. Och jag tänkte få utmana den aspekten lite grann. Ärlighet. Vad är det som tar din tid? Vad är det du låter ta din tid? Jag tänkte på det här med tv. Jag tänkte på det här med dator. Jag tänker på sport. Får jag tänka lite mer här nu då. Böcker, mat, andra intressen. Vad är det som får ta din tid? Är det något som tar för stora proportioner? Är det något som lägger beslag på för mycket av dig och den tid du har till förfogande? Är det något du skulle kunna pruta ner lite på för att få ta mer tid med Gud? Jag skulle gissa att många av er lever med ungefär en 3-4 timmars tv-tittande på en dag. Ja, en del av er i varje fall. 2 timmar då? 1,5? Helt okej. Okay. Men tänk om jag bara kan korta ner en kvart, korta ner en halvtimme. För att ge mer utrymme för att söka tiden med Gud. Att ha gemenskap. Att närma mig honom. Kanske det också handlar mycket om disciplin för din del. Att bestämma dig, att öva upp en god vana av att vara tillsammans med Gud. Jag tänker också perspektivet, hur kan du öva dig att ta med Gud i vardagslivet? Att inte Gud bara är platsen i kyrkan, att inte Gud bara är platsen i andakten på morgonen eller på kvällen. Utan att bära Gud, gemenskapen med Gud med dig in i din vardag. Han är ju alltid närvarande. Alltid närvarande. Att öva mig i att samtala med honom. Den lilla stunden av bön. Lilla stunden av kontakt. Den stilla stunden av då jag blir medveten om hans närvaro. Inte att jag ska ta honom, göra honom närvarande. Utan då jag blir medveten om hans närvaro. Och kan dela vardagens stora och små saker. Ett sätt att prata om bön som jag brukar säga i Alfa-kursen, det är att jag hittade ett citat, någon som sa att bön är att få byta samtalspartner. Jag tycker det är ett ganska skönt sätt att beskriva bön. Att få byta samtalspartner, det är så mycket som snurrar runt i mitt eget huvud. Ibland går vi och diskuterar med oss själva, men att få se att Gud är där, att jag får byta samtalspartner, att jag kan ta dialogen med honom istället för att bara älta det med mig själv. Att öva mig i att se Guds närvaro i mitt liv i vardagen som den är. Närmare Gud i en växande vardagsgemenskap. Ett bibelord som ofta kommer till mig när jag tänker det här, det är ju Jesus och den samariska kvinnan. Om du visste vad Gud har att ge. Jag tycker det är så öppnande och så lockande. Om du visste vad Gud har att ge. Det var Jesus säger. Om du visste vad Gud har att ge. Närmare varandra i en växande vardagsgemenskap. Vi gläds åt en god anda i kyrkan. En känsla av gemenskap här. Men hur bär vi det vidare in i vardagen? Så att den här visionen inte bara blir en vacker formulering. Det är ju alltid risken med sånt här. Och nu är vi nöjda. Vi har gjort en bra formulering. Vi har en bra vision så här. Och så konstaterar vi att den här är bra ett år senare och ett år senare. Men den gör inte så mycket med oss. Den gör inte så mycket i vår vårt beteende, vårt sätt att vara tillsammans. Hur kan vi göra det här till mer än bara en vacker formulering? Hur gestaltar vi tillsammans kyrkan mellan söndagsbesöken? Uppmuntran igen till det här med smågrupperna som fyller en viktig funktion. Men det finns ju mer vi kan göra. Att bjuda hem på fika, att bjuda hem på lunch, att bjuda hem på en enkel vardagsmiddag. Betoning på enkel, att vi inte behöver göra det så märkvärdigt. Ta det i farten, ni ska äta. Kanske någon mer kan hänga med på måltiden. Du ska fika, inte under fastan nu, men du ska fika. Varför inte låta någon mer hänga med på fika? Varför inte bjuda in grannen? Varför inte bjuda in någon ur din lilla bönegemenskap och så vidare? Varför inte ringa och höra hur det står till utan att ha något speciellt ärende? Telefonkulturen idag, man ringer när man har någonting man måste fråga om eller säga eller så. Varför inte bara ringa och fråga hur är det? Hur mår du? Hur har du det? Det skapar en viss förvåning när du säger att ja, men tack och hej då, du har inte haft något ärende. Men varför inte bara ringa och höra hur är det? Hur står det till? Hur mår du idag? Lämna över en bukett tulpaner. Åka skidor tillsammans, göra en utflykt. Ja, det finns många saker vi kan tänka oss. Jag tror att vi kan utveckla den här led två, att växa en växande vardagsgemenskap med varandra utan att det behöver kosta på så mycket för oss. Det kan rymmas i det vi normalt gör. Det är bara det att vi drar in andra i det också. Och det här spelar ju åldrar ingen roll, utan vi kan göra det på vår nivå, på vårt sätt, med våra vänner. Men kanske det behövs beslut och prioriteringar för att det ska bli av. Den tredje ledet då, närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Här har vi kanske en av de största utmaningarna. Närmare andra, alltså de som inte är med i kyrkan, de som inte är kristna. Hur kan vi leva närmare dem i en växande vardagsgemenskap? I Romarbrevet 10 och vers 14 kan vi läsa: hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Ganska skönt att det står det, va? Förkunnar. Kan ni tänka att det är Johannes grej och min grej, vi förkunnar. Och så kan ni slappna av. Så var det liksom inte mer med det. Men om jag fattar det rätt, så det här ordet som står här är inte betoningen på det vi kallar predikan eller förkunnelse, utan hur ska de kunna tro om ingen berättar? Om ingen berättar, om ingen talar om för dem. Det handlar om dig lika väl som det handlar om mig. Och här kan vi ha också testfrågor. Hur känner du dina grannar? Umgås du med människor som inte är kristna? Jag minns Bill Heibel som är pastor för den stora kyrkan i Chicago, Willow Creek. Han var i Sverige och utmanade oss. Han sa att det är alldeles för vanligt att det är människor som kommer till tro. De kommer från ett sammanhang där de nästan inte känner några kristna. Och de har hur mycket andra människor omkring sig som helst, vänner som helst. Och så lever de ett antal 10 år. Och när det är dags för deras begravning och människor kommer till begravningen, så är 99,9% av de som finns vid begravningen kristna. Och det kan ju vara en positiv sak att det faktiskt många av hans vänner som har blivit kristna på vägen fram. Men det var inte det Bill ville utmana oss till. Utan det här att man drar sig från den världen då, och så lever man i kyrkans värld. Och till slut har man tappat kontakten med de här människorna som fanns som ett naturligt nätverk egentligen runt omkring. Jag tror att det kanske var vanligare förr som kyrkan fungerade mer, då man hade en tendens att vara mer isolerad än vad vi är idag. Men det är en bra testfråga för oss. Hur lever vi våra liv? Lever vi bara bland kristna? Lever vi en isolerad tillvaro? Eller har vi ett kontaktnät som sträcker sig längre ut? Har du någon gång pratat med någon som inte är kristen om din tro? Du är Jesus ögon, Jesus öron, Jesus mun, Jesus händer till människor som lever långt utanför kyrkans väggar. Du har kontakter du kan få vara Jesu ställföreträdare. Han är tillsammans med dig, så du är inte ensam med dig. Men du kan få vara kontaktpunkten för Jesus med människor runt omkring i din omgivning. Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra utan att någon berättar? Idag lever vi i nätverk. Vi väljer vilka vi umgås med. Vi kan ta bilen och åka ganska långt för att träffa människor. Och risken är att vi glömmer de som finns naturligt nära oss. Finns det plats i ditt umgänge för människor som inte är kristna? Och vi talar om en växande vardagsgemenskap. Det är mer än samtalet över staketet. Det är mer än om de där orden som ni delar med varandra när ni träffas i affären. Mer än de där minuterna när man möts på stan. Och det här är lika mycket en utmaning till mig som det är en utmaning till dig. Du får den med dig att fundera vidare över oss, över det. Låt oss ta både utmaningen och människorna runt omkring oss på största allvar. Så blir det en påminnelse om visionen vi lever med här i kyrkan. Att leva närmare Gud, närmare varandra och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Vill du fundera vidare på vad jag har sagt, så finns predikan vid dörren när ni går ut sen. Kyrkvärden kan ge dig ett exemplar. Den finns också utlagd på webben efter gudstjänsten om ni vill använda det sättet att lyssna igen. Då ber vi. Ja, Gud, tack att vi får börja hos dig. Att du har sökt dig närmare, att du vill närhet, att du vill gemenskap. Tack att du också gett oss till varandra och att vi får finnas till för andra. Be att det här ska få landa i våra hjärtan och bära frukt i våra liv. Amen.